Det är den 10 november 1871 och det faller ett lätt regn över Ujiji vid Tanganyika sjöns östra strand. I 9 månader har journalisten Henry Stanley kämpat sig genom det han själv kallar för det mörkaste Afrika. Och senast har han betalat ett skyhögt pris för att köpa en båtresa över floden Malagarasi. Men all möda var värt mötet som kommer att bli det kanske mest kända i världshistorien. Ur en hydda i byn stiger en åldrad europé och Stanley säger de bevingade orden Dr. Livingstone, I presume. I dagens Vetenskapsradion historia ska vi ta avstamp i det här ikoniska mötet för exakt 150 år sedan och undersöka vad det kom att betyda för Europas uppdelning av Afrika och kanske än idag betyder för vår syn på Afrika. Och med oss har vi teknik- och vetenskapshistorikern David Nilsson vid Kungliga Tekniska Högskolan. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och vi börjar i det här mötet, tänker jag, i Ujiji mellan alltså Stanley och Livingstone. Kan du beskriva kort bara vilka de här personerna var?
David Livingstone är ju en missionär som har blivit väldigt berömd för sina, ja, han har ju varit verksam som i Afrika under ett antal år och ja, är känd för gemene man, kan man säga.
Han är en sån upptäcktsresenär känd. Victoriafallen var han den första som såg som europé.
Ja, det brukar man ju ofta säga. Att han är den första vita personen då som kommer dit. Så. Sen har du Henry Morton Stanley. Det är ju en märklig man. Alltså. Mm-hmm. Han är ju en self-made man som har gjort en hel del olika saker i sitt liv. Men blir ju väldigt mycket känd för det här. När han är ju då journalist som utsänd på det här uppdraget för att hitta Livingstone. Som man tror är försvunnen i Afrikas inre.
Ja, precis. Man har inte hört av honom på många år, Livingstone, vilket kanske inte är så jättekonstigt kan jag tänka mig om man nu är någon som är van att upptäcka saker i det innersta av Afrika. Men utav någon anledning så ger man sig ändå ut för att leta efter honom. Det är Stanley som får det här uppdraget av en tidning ju, New York Herald. Så att det här visste man ju att om det skulle lyckas så var det liksom bra nyheter helt enkelt.
Ja, det är ju ett scoop han gör som liksom slår det mesta i sin samtid antagligen. Va? För det här är ju vad som utspelas inför europeernas ögon och amerikanernas ögon är ju liksom ett mediedrama. Det är ju motsvarigheten till dagens liksom, vad ska vi kalla det, någon slags docusåpa som utspelar sig långt borta på en spännande och för väldigt många människor en okänd kontinent. Så det här det finns en otrolig liksom, medial och faktiskt samhällsmässig så här, dramaturgi eller, som jag tror att det gör det väldigt spännande vid den här tiden.
Men vad är det som har gjort att just det här mötet har blivit så ikoniskt och de här orden, Dr. Livingstone, I presume, har blivit så bevingade?
Ja, men alltså, de är ju som sagt, de är ju mediehjältar då för sin tid, kan man säga, de här människorna. Och så är det, de liksom förkroppsligar någonting som pågår i den här perioden att de, ska vi säga, norra delen utav världsklotet här då, liksom Europa och Nordamerika, de har gett sig ut på en enorm upptäcktsresa runt om i hela världen egentligen. Alltså, det har varit en period när man expanderar utåt, eller den börjar egentligen ungefär vid den här tiden, den här stora expansionen som ju leder till väldigt nya stora koloniseringsföretag också. Så här. Men det här är ju lite innan det kommer igång. Men det finns alltså ett enormt intresse för att upptäcka de nya, hittills okarterade delarna av världen. Det sker vid den här tiden. Alltså.
Och det är lite grann som att just det här mötet och just det här citatet då blir symbolen för det du beskriver då som hela den här västvärldens rörelse egentligen i den här upptäckariven.
Ja, det är en upptäckariven, men det är ju mer än det. Va? Det handlar ju också om att föra ut ideal om, ska vi säga, västerländsk bildning, upplysning, civilisation som man ju väldigt mycket använder och sätter i någon typ av motsatsställning till ett barbari som finns i de här länderna. Alltså det är de barbariska delarna av världen som nu ska dit man ska komma med. Civilisation, upplysning, kunskap, kristendom naturligtvis också. Då.
Jag har testat det här citatet lite grann på vänner och bekanta senaste dagarna här. Dr. Livingstone, I presume. Och jag tror nog att de flesta känner ju igen det här. Kanske inte riktigt exakt kan placera det rent historiskt och exakt i tid. Men vad menar du att den här historien betyder för oss idag då? Är det bara två konstiga gubbar som lyfter på tropikhjälmarna i det inre Afrika?
Ja, det är faktiskt en ganska intressant fråga. Varför är den här så pass känd även idag, 150 år senare, liksom, I presume. Alltså dels finns det ju någonting lite jäckande, liksom, återhållsamt i just det, liksom, det här väldigt typiskt brittiska sättet att framställa någonting väldigt stort, och så är man lite hövlig, återhållen så här.
Ja.
Så det i sig
finns,
precis. Ja. Det, liksom. Så det har väl liksom en viss kvalitet som fortfarande håller idag. Men varför är det ändå så att man vet om den här händelsen? Ja, men är det inte att det sätter fingret på det här med att vi kan göra den här typen av närmast omöjliga uppdrag? Att det här är ju lite Mission Impossible han ger sig ut på när han ska hitta den här försvunne äldre brittiske gentlemannen inne i Afrika. Och det är, jag tror att det är liksom den storyn om sökandet efter, eller liksom, att göra det här omöjliga uppdraget liksom, och så lyckas han då hitta Livingstone.
Mm. Vi lämnar, tycker jag, Livingstone nu. Faktum är ju att han avlider 1873, alltså bara 2 år efter det här historiska mötet. Men Henry Stanley fortsätter ju sin karriär i Afrika. Han leder upptäcktsresor i Centralafrika och blir djupt involverad i Kongofrågan, där han då för den belgiske kungen Leopold II:s räkning grundar handelsstationer och hamnar. Och han verkar också vara en drivande kraft när Afrikas inre och inte minst just Kongos öde skulle avgöras under Berlinkonferensen 1884-1885. David Nilsson, du har skrivit om den här konferensen i Berlin som liksom delade upp Afrika mellan de europeiska stormakterna. Hur ser du på den här konferensen i Berlin på 1880-talet? Vad var det som hände där egentligen?
Jo, men det var ju, som du nämner här, det var ju ett... alltså ett tillfälle för de europeiska stormakterna, framförallt då de med stora intressen i Afrika, att bestämma spelreglerna för hur man skulle sedan dela upp den här enorma kontinenten mellan sig, mellan sina egna olika intressesfärer. USA är ju också med, men tar inte alls den här typen av, har inte den typen av anspråk, och kommer heller sen inte att vara en av de som undertecknar hela liksom konventionen. Va?
Mm. Ja, det är framförallt Storbritannien och Frankrike i huvudsak. Va? Och sen så finns ju Tyskland med också som på ett hörn, bokstavligt talat, då, med intressen, vill in i Afrika.
Ja, och det, man ska inte glömma Portugal. Nej, som ju då har stora fortfarande besittningar längs kusterna. Va? Mm. De äger ju liksom hela sydvästra Afrika egentligen, och även det som idag är Mozambik i sydöstra Afrika. Och sen ett antal liksom besittningar längs kusten. Så de är ju en stormakt i alla fall i Afrika vid den här tiden fortfarande, så att de försöker man också.
Men den stora knäckfrågan under den här konferensen verkar ha varit Kongo, det vi idag kallar för Kongo. Man sa ju det också, den kallas ju också den här Berlinkonferensen ibland för just Kongokonferensen. Vad var det som var så utmanande med den delen av Afrika just då?
Jo, det är en del av Afrika som finns stora ekonomiska intressen här. Alltså, du har ju floderna, inte bara Kongofloden utan även Niger, den floden, och där har du ju ett antal entreprenörer som redan har gett sig in i liksom Afrikas inre, och du har den brittiska entreprenören Goldie som har liksom etablerat sig längs Nigerfloden.
Så här. Det är lite Klondike, Afrikas Klondike.
Ja,
låter det som.
Kan man säga, medans då den tyske, ska vi säga, äventyraren och entreprenören Carl Peters har redan liksom gett sig på Östafrika och börjat liksom och den tyska staten, alltså å Bismarcks vägnar, lägga under genom att skriva olika avtal med lokalsamhällen, alltså kungar och småförstar eller vad man ska kalla dem som. Så att tyskarna tar en del, britterna är på väg in då på Västafrika. Så att det finns ju, vad som händer här vid den här tiden är att det är väldigt många av de här makterna som plötsligt nästan okontrollerat börja ta för sig. Mm. Och det är inte alltid så att det är statsmakterna själva som gör det, utan just entreprenörer som med mer eller mindre backning utav staten går in och tar för sig olika områden. Så det här vill man vill kontrollera det här, man vill liksom få till spelregler som ska gälla för alla.
Mm.
Och det är ju, du vet ju vad som är ungefär samtidigt i Europa, det finns spänningar som bygger upp. Vi har liksom Frankrike, Tyskland har ju genomgått
ett krig med varandra.
Ja, de har ju genomgått ett krig ganska nyligen, och liksom det finns spänningar där som man inte vill att en kapplöpning i Afrika ska inte leda till nya konflikter i Europa.
Mm.
Så det här krävs att vi lägger upp en spelplan med strikta regler. Så här gör man. Och så här, det här är till exempel så får man ju vid Berlinkonferensen så myntar man en internationell juridisk princip om vad man kallar för effektiv ockupation.
Mm-hmm.
Som sen används på en massa andra områden senare. Så att för att du ska kunna claima en bit land, då måste du vara på plats. Du måste kunna visa att du har en effektiv ockupation i meningen. Du har station, du har byggt någonting, du har personal och så vidare. Och det här flyttar man sen över till polartrakterna till exempel. Så den juridiska principen används vid när man håller på att förhandla om till exempel Arktis och så vidare.
Och i fallet just med Kongo och alla stormaktsintressen som finns i det området och i stora delar av Afrika, så verkar det vara så att vi kan inte enas med mindre än att vi hittar ett litet neutralt land i Europa som på något sätt kan axla det här ansvaret, och inte ens landet utan kung Leopold den andra av Belgien får liksom hela det här gigantiska området som någon form av nästan personlig tillhörighet. Det är ett företag egentligen, men som han sitter i spetsen för. Och många har säkert läst Josef Konrads Mörkrets hjärta och är bekanta med de fruktansvärda grymheter som präglade kolonialväldet i just Leopold den andres Kongo. Det blir ju en väldigt, trots kanske goda intentioner antar jag, så blir det ju lite grann en katastrof i just Kongos historia.
Ja, det är ju ett av de mest brutala ockupationsmakter som förmodligen har etablerats någonstans i världshistorien. Det kan man nog ändå säga. Det har ju räknats på det där i olika omgångar fram och tillbaka, hur många hundratusen eller hur många miljoner människor som stryker med under väldigt tuffa förhållanden. Så att säga. Leopold gör han kammar hem en väldigt god vinst vid den här Berlinkonferensen, nämligen att hans egen skapelse, som är liksom en slags stiftelse som han har startat med sitt eget kapital, får alla stormakternas välsignelse att vara garanten för att upprätthålla det här avtalet om handel och om liksom tillträde och vem ska få vara på plats och så vidare. Och administrera ett enormt område.
Och vi pratar nu mycket om, ja också lilla Belgien kanske, men om Frankrike och Tyskland och Storbritannien. Men Sverige var ju också representerat vid Berlinkonferensen. Gillis Bildt var som Sveriges minister i Berlin. Och han är också då Carl Bildts farfars farfar. Han var med. Men vad hade egentligen Sverige för intressen i Kongo då vid den här tiden?
Ja, det kan man ju verkligen undra sig. Vad hade vi för intressen i detta? Och det, för att man ska riktigt förstå vad det är Sverige gör vid Berlinkonferensen, så behöver man faktiskt backa hem lite grann och kolla på vad som händer just i Europa samtidigt. Och det är ju att Tyskland har klivit fram som den stora makten i Europa, och Sverige har bestämt sig för att närma sig Tyskland. Rent så här utrikespolitiskt så vill man ha bättre relationer med Tyskland framöver. Och det är lite lustigt, den här perioden är ju en där det faktiskt är kungen som bestämmer över den svenska utrikespolitiken, mer eller mindre. Så såg konstitutionen ut då. Så att kungen har intresse av att närma sig Tyskland, kan man säga. Så när tyskarna då bjuder in till den här konferensen i Berlin, då är Oscar den andra, som är Sveriges kung här då, då är han väldigt snabb med att tacka ja till detta. Alltså han telegraferar från Christiania där han sitter när han får inbjudan att det ska vi med nöje göra. Så att det här är väldigt intressant för Oscar att finnas med i den här liksom storpolitiken.
Mm.
Så man vill vara med där det händer, och nu verkar det som att det händer i Afrika, och då händer det i Berlin när man ska dra upp spellinjerna för det hela. Och man ser en chans att stötta Bismarck i hans planer för Afrika. På det sättet.
Men Sverige äger ju inga stora vid den tiden landområden överhuvudtaget i världen. Man har precis blivit av med Sankt Barthélemy med kolonin i Västindien. Alltså, vad kan man ha för ambitioner?
Man har ju ambitionen att vara en spelare, som sagt. Att vara, liksom vara med där det händer, och framförallt så vill man ju få tillgång till den enormt goda handelsmöjlighet som man ser framför sig. Så att det finns ett par medskick som Gillis Bildt får utav, han får dem inte direkt utav kungen, han får dem via utrikesministern då liksom. Vi ska självklart bidra till den här civilisatoriska missionen som man ser framför sig, och att förtrycka slavhandeln. Men man ska också se till att Sverige får lika goda handelsvillkor som alla andra.
Vi ska tjäna pengar på det.
Ja, vi ska finnas goda möjligheter för svenska ekonomiska intressenter att liksom finnas med och handla, vara aktiv.
Mm.
Så att handelsvillkoren är, det är en viktig punkt i det här.
Det säger vetenskaps- och teknikhistorikern David Nilsson vid Kungliga Tekniska Högskolan. Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Sitt kvar, David, för vi ska höra mer av dig om vad som lever kvar idag av 1800-talets Afrikakolonialismen. Vi ska be oss nu till Etnografiska museet i Stockholm där vår reporter Urban Birstadius träffat intendenten Michael Barrett för att leta efter spåren av just Sveriges intresse för Kongo.
Här har vi då ett antal föremål som samlades in av greve Christer Posse som var en av de många svenskar som deltog i koloniseringen av Kongo-fristaten i landet som idag heter Kongo-Kinshasa eller ja, Demokratiska republiken Kongo.
Vi har en, ser jag här, en träskulptur.
Ja, det är en skulptur som föreställer en person som sitter ner med ett barn i knät. Enligt katalogen så står det att det är en fetisch eller en avgudabild eller något sånt där. Jag skulle säga att det är en kraftfigur av något slag som troligen har att göra med kvinnors fertilitet. Det är en ganska vanlig typ av skulptur som vi har ganska många av från den här regionen då, som är nedre Kongo, så västra delen av Kongo.
Ja, alltså hur många föremål från Afrika har ni här? För vi ska säga, vi står nere i magasinet nu på Etnografiska museet i Stockholm. Ett gigantiskt magasin. Hur många föremål är från just Afrika?
Ja, så sammanlagt finns det 220 000 föremål här i magasinet och ungefär 40 000 nästan är från den afrikanska kontinenten. Men då är det ju från hela kontinenten. Jag tror att vi har från 46 av 54 nuvarande stater. Men Kongo då, som vi ska prata om idag, det är ju en, det är väl den som liksom det största området vad det gäller antal föremål. Jag vet inte ens riktigt, jag tror att det har uppåt en 15 000 eller så föremål som kommer bara från Kongo. Eller de båda Kongostaterna då. Mm.
Och de här Kongostaterna, de var ju ungefärligen då samtida med att journalisten Henry Morton Stanley återfann, får man väl då säga, läkaren, missionären och upptäcktsresanden David Livingstone 150 år sedan nu i höst. Med de här berömda orden, Dr. Livingstone, I presume. Alltså vilken uppmärksamhet fick den händelsen runt om i världen när det begav sig? Idag är det ju liksom ett ikoniskt möte.
Ja, den fick jättemycket uppmärksamhet överallt och inte minst i Sverige och i svensk dagspress så stod det jättemycket om de här händelserna. Och det även innan, alltså själva alla resor som gjordes utav då så kallade utforskare som reste runt under liksom 1850, 60, 70 talet då och framåt rapporterades ganska flitigt i svensk media.
Men alltså, vad var det som rapporterades då? Vad hade vi för bild av Afrika under den här perioden?
Det var väldigt mycket fokus på att rita, liksom att fylla igen kartan. De pratade väldigt mycket om liksom, vita fläckar på kartan och så, och fylla in vad floder gick, till exempel Nilens källa var en sån här sak som man ofta letade efter. Kongoflodens källa är samma sak. Så det handlar liksom om att på något sätt fylla i de vita fläckarna på kartan. Men sen var det också det här med det man kallar liksom det civilisatoriska uppdraget. Alltså idén om att man var tvungen att sprida civilisation då till den här mörka kontinenten som man kallar det för.
Och det är ju inte konstigt heller då att de här hjältarna i de här historierna är just upptäcktsresanden, vetenskapsmän. Alltså vi utforskade ju klotet överlag och naturen under den här perioden. Upptäcktsresanden blev hjältar.
Mm, det var de verkligen. Men det som är viktigt att komma ihåg just vad det gäller Centralafrika, att det var ju så otroligt tätt förknippat med själva koloniseringen, alltså den militära koloniseringen av det här området. Man kan nästan säga att det var synonymt med att, alltså att utforska ett vetenskapligt syfte var liksom synonymt med militär dominans och liksom att lägga under sig territorier. Så det hör man väldigt tidigt att det blir en väldigt viktig del av hela grejen. Så att det är båda de här sakerna. Både att liksom lägga under sig men också att liksom utforska vetenskapligt då.
Hur mycket kontakt hade just Sverige med den afrikanska kontinenten?
Ja, nej, det var inte så här jättemycket. Vi har ju en hel del samlingar som redan innan den här perioden, alltså från 1700-talet och framåt, när till exempel Linnés lärjungar åkte till södra Afrika och västra Afrika. Men det är liksom så här ganska spridda skurar då. Men just vid den här tiden, framåt 1870, så där, då börjar man se allt fler svenskar som involveras då i den här europeiska expansionen över den afrikanska kontinenten. Så vi har en del handelsmän till exempel som finns på lite olika platser. Men just då i samband med Stanley och att Stanley blir anställd av kung Leopold den andra då, av Belgien, att leda kolonisationsuppdraget då i Kongo. Det är då det verkligen börjar komma mycket svenskar. Och då blir svenskarna alltså en, kanske den, jag tror att det är den tredje största nationaliteten. Så efter belgare och engelsmän så är liksom svenskar den största nationaliteten utav de som deltar i koloniseringen av Kongo och Kongofristaten. Så helt plötsligt så blir det alltså flera hundra svenskar som blir involverade på olika sätt. De är till exempel som lotsar och styrmän och sjökaptener, men också då soldater. Och speciellt då officerare och administratörer också senare.
Inte helt smickrande för svenskar med tanke på hur den här, hur belgarna betedde sig där. Det kanske inte var belgarna som alltid betedde sig, utan svenskar då alltså.
Absolut. Så de föremål vi ska titta på nu, de är ju från greve Christer Posse. Och han var en av de här svenskarna som deltog då som löjtnant i koloniseringen, i kung Leopolds kolonisering. Han var då själv involverad i åtminstone ett fall där de brände ner en by och sköt 7 personer och tog ett antal personer fångar. Syftet var nämligen att den här byn vägrade att ge ifrån sig sina arbetare som bärare. Och då gav man sig då dit och plundrade byn och med våld kidnappade människor som då skulle bära åt Kongofristaten. Och då var greve Christer Posse involverad i detta.
Så de här föremålen som var framför oss, det är alltså någon form av krigsbyte?
Det vet jag faktiskt inte om de här just var involverade vid den händelsen. Det är inte säkert alls. Det finns ju fall där de svenskarna nämner att den här tog jag som ett stridsbyte där och där i den och den byn. I det här fallet så finns det ingen sån koppling riktigt, utan vi vet att han var med och att han var också ledde attacken på den här byn, men vi vet inte liksom just att de här föremålen kommer ifrån den händelsen. Så.
Och de här föremålen, vi kan väl titta vidare här. Här är någonting som ser ut som en stor kniv eller ett mindre svärd, eller ett metallföremål. Vad är det för någonting?
Ja, det är ett svärd eller liksom en kniv som då vid den här tiden, då, nu pratar vi slutet på 1800-talet, var ju det här någon form av ceremoniellt vapen mer än liksom ett vapen i egentlig mening. Man kunde se då viktiga, speciellt män då, bära såna här.
Det ser väldigt hotfullt ut med en väldigt bred klinga.
Ja, de är väldigt fantasifulla. Det finns en mängd olika variationer då i det här området. Massa olika former då som ser väldigt intressanta ut.
Och sen ligger det två föremål här som, om jag får gissa, är någon slags musikinstrument, va?
Det är det. Det är det som lokalt där kallas likembe, som är en sorts, vi brukar kalla det för tumpiano på svenska ibland. Som är alltså ett sorts musikinstrument. Det är som en trälåda med järnlameller på, som man då knäpper med tummarna och avger då ett ljud. Ja, så det är ett vanligt instrument då i den här regionen. Finns fortfarande kvar. Det finns egentligen över hela den afrikanska kontinenten i olika varianter och med olika namn. Men liksom ett vanligt så här vardagsmusikinstrument. Så.
Får man knäppa på det idag eller går det sönder då?
Vi får tyvärr inte knäppa på våra musikinstrument. Det skulle säkert gå vad det gäller i alla fall den ena av dem, men det är våra regler tyvärr.
Men alltså, hur har då de här föremålen hittat hit till Etnografiska museet?
Ja, det är en jätteintressant historia. Det har de ju gjort via de här soldaterna framförallt då. Just de här som vi pratar om nu då. Och det är cirka 4300 föremål tror jag. Så nästan en tiondel då utav våra afrikanska föremål kom via den här typen av soldater eller sjömän eller sjökaptener. Och det är lite oklart som jag sa då, att i vissa fall så var de ju plundrade på plats och som skeppades de då med soldaternas försorg då till Sverige. Och det som hände i Sverige 1885 någonting så där var ju att här i Stockholm då så började man ju prata om ett etnografiskt museum. Så det fanns egentligen inte ett museum då som kunde ta emot det. Men det fanns liksom som någon sorts idé om ett etnografiskt museum som inte minst då en person som jag vet att ni pratade om för något par avsnitt sedan, Hjalmar Stolpe, var väldigt involverad i detta, att försöka skapa ett etnografiskt museum. Det fanns också ett sällskap som hette Sällskapet för antropologi och geografi som också hade, alltså de samlade ju vetenskapsmän då, antropologer, geografer, etnografer för olika typer av vetenskapliga samtal, men de var då också väldigt involverade i det här att försöka skapa ett etnografiskt museum i framtiden. Så de börjar samla själva. De liksom börjar då göra samlingar själva. Och 1886 då så kommer en av de här soldaterna hem från Kongo. Han heter Peter Möller och var från Västergötland. Han kommer hem och har med sig en ganska stor samling. Och då bestämmer sig Svenska sällskapet för antropologi och geografi att man vill ha ett, liksom en mottagning då för att hylla de här svenska soldaterna då som har stridit så ädelt i Kongo enligt då, den tidens språkbruk. Då. Så man ordnar en sammankomst på Grand Hotel i Stockholm. Då, det här var den 13 september 1886. Och där var kungen och flera av kungens söner och en väldigt stor del av ja, den politiska och ekonomiska eliten i Sverige var där för att hylla då de här soldaterna. Och man visade också upp då ett antal föremål, varav de här som du ser här faktiskt var en del av dem som de visade upp. Då. Och det här blev en enorm succé. Det skrevs jättemycket om det här i tidningarna. Det var inte så många som fick tillfälle då att titta på de här föremålen. Så man bestämmer sig för att man ska ha en utställning. Och det är lite intressant då, för att det här blir då den första egentliga utställningen med afrikanskt material i Sverige. Som jag känner till i alla fall. Alltså en utställning som var helt liksom, dedicerad till afrikanskt material. Och då bestämmer man då att man tar ett hus som ligger precis mitt emot Grand Hotel då, och med utsikt över det kungliga slottet förstås också. Det var ett helt nybyggt hus med ganska stora liksom, affärslokaler i nedre botten. Där bestämmer de sig för att de ska ha den här utställningen. Då, där de visar, jag tror att det handlar om flera hundra, kanske uppåt en 500-600 föremål då, från de här kongoresenärerna. Framförallt Peter Möller men också andra som Georg Pagels och Arvid Wester och flera andra. Så under en månads tid så har de en utställning där och det kommer ungefär 2500 personer tror jag som ser de här föremålen och det skrivs om det i tidningarna och ja, folk är väldigt positiva till att det visas upp för det visar då hur man lever i Kongo då vid den här tiden. Och man kopplar också det väldigt tätt samman med den här koloniseringen då som man såg som något väldigt angeläget att vi ska civilisera Kongo.
Alltså snacka om att debatten har vänt 180 grader. För jag menar, idag så pratar man ju snarast om att vi borde lämna tillbaka sådana här föremål.
Mm, ja, det är väldigt mycket prat om det idag av naturliga skäl. Alltså, det var ju som sagt förknippat med övergrepp i ganska stor skala. Det var ju man brukar till och med prata om ett folkmord ibland då, i Kongo. Det var flera miljoner människor som dog på grund av den här invasionen. Och det var ju kanske inte så att man direkt mördade folk, det gjorde man också, som vi pratade om tidigare. Men framförallt var det ju då sjukdomar och det handlade om att man inte tillät män att arbeta utan man tvångsrekryterade dem som bärare och som soldater som gjorde då att liksom, den ekonomiska strukturen ryckte samman totalt. Alltså. Och så var det också rent fysiskt våld där man ja, invaderade byar, brände ner byar och avrättade människor och dödade folk då i de här stridigheterna som uppkom. Då. Så det här var ju en demografisk katastrof i den här regionen. Och det var ju någonting som man inte alls fäste sig vid då, i den svenska rapporteringen runt detta förstås. Men det var fruktansvärda övergrepp och fruktansvärda våldsamma händelser som hände. Då. Och den här utställningen som jag pratade om då, när det kom ganska många föremål på en gång så, och det blev väldigt stor uppmärksamhet runt det. Det gjorde då att de som sen kom tillbaka från Kongo, de ville också lämna ifrån sig sina föremål till en statlig samling. Så det startade liksom som en trend. Det är någonting som fortsätter sen, så att liksom 1910, 20, 30, 40, till och med 50-tal så donerade då ättlingar till de här soldaterna. Fortfarande då och då spridda skurar så föremål. Som kom från den här tiden. Alltså vi kan fortfarande idag få in förfrågningar om vi vill ta emot donationer som härstammar från den här tiden. Så att, som har då varit, levt kvar i människors, i de här soldaternas släkt ja, efteråt. Så att det är någonting, jag skulle säga att det är det som är förklaringen till att det har kommit så mycket. Att under så lång tid så har man kontinuerligt och donerat till de här museerna.
Men på 1960-talet så återvände ju svenska soldater som FN-soldater till Kongo under flera år. Det var väl under 5 år så var det ju en bra bit över 6 000 svenska FN-soldater på plats i Kongo. Vilka föremål eller berättelser har de bidragit med då?
Alltså konstigt nog så är det ganska lite som kommit från den perioden. Jag kan nästan inte just nu komma på någonting alls. Alltså någon enstaka liten föremål kanske har kommit från den tiden.
Men kan det vara så att vi hade haft två världskrig och att det hade blivit 60-tal, att man helt enkelt såg annorlunda på den här typen av verksamhet?
Det är mycket möjligt.
Det finns ju ett ikoniskt fotografi på major Erik Bonde som stred i Kongo som FN-soldat, eller FN-officer kanske man säger då. Och han har blivit skjuten. Han har tagit av sig t-shirten, man ser två skotthål och han har k-pisten bredvid sig och så tar han en cigarett. En väldigt dramatisk bild får man väl säga. Mm.
Ja, verkligen. Det är intressant och jag kan nästan känna igen den bilden lite grann när man läser skildringar från de här tidigare Kongosoldaterna då. Alltså de svenska Kongosoldaterna. För det är ett speciellt sätt att skriva, ett väldigt hårdkokt sätt att skriva runt just så här, maskulinitet, alltså att man är modig och man låter ingenting riktigt påverka utan man är stark och man är man och man klarar allting på något sätt. Så det är väldigt mycket det på det sättet man skriver tycker jag. Så det kanske är någonting som kommer därifrån, vem vet.
Major Bonde lär ju dessutom ha sagt, det var någon av soldaterna som ropade till honom att han var skadad, att hans tröja var röd av blod, och det här lär han ha sagt någonting i stil med vet hut, jag är adlig, mitt blod är blått. Det vet man inte om det stämmer, men det är också en bra historia i alla fall.
Det är verkligen en bra historia.
Men för att återvända dit vi började, så Henry Morton Stanley, han var ju journalist. Och David Livingstone, han var ju läkare och missionär och upptäcktsresande. Och det är ju ganska typiskt, tänker jag. Jag menar, även i Sverige då på senare år så är det ju väldigt många biståndsarbetare, missionärer, militärer, journalister som har rest och verkat runt om i Afrika. Vilka föremål har de då bidragit med? Eller kommer inga samtida föremål till museet?
Alltså så här är det, vi är ju väldigt restriktiva idag gentemot att ta emot nya föremål. Om man jämför till exempel med hur det var i första halvan av 1900-talet så var det ju, tog vi emot i stort sett det som erbjöds. Idag så är vi väldigt restriktiva och det kanske påverkar till viss del. Men sen är det väl också så att på senare år, så det här med att samla någonting materiellt, så när saker och ting allt oftare blir industriellt tillverkade och massproducerade så känner väl folk att det inte är någon idé kanske att ge bort saker. Eller att ja, de kanske inte riktigt ser varför ett museum skulle vara intresserade av ett föremål. Så det kan också ha någonting med saken att göra. Men ja, i allmänhet så är det väldigt, väldigt lite som kommer in idag jämfört med hur det har varit. Och speciellt då under samlandets höjdpunkt, vilket ju var, det sammanföll ju med den koloniala expansionen, alltså Europas koloniala expansion. Det är väldigt tydligt att det är det som på något sätt gör att man kunde samla in på det, i de här enorma mängderna som vi ser här.
Michael Barrett, intendent vid Etnografiska museet i Stockholm, och det var Urban Björstadius som träffade honom. Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 där vi diskuterar Stanleys och Livingstones historiska möte för exakt 150 år sedan i det mörkaste Afrika, som ju Stanley uttryckte det. Och vilka spår av det här mötet som fortfarande finns kvar idag. David Nilsson, vetenskaps- och teknikhistoriker vid KTH. Vad menar du att den europeiska blicken på Afrika som Stanley och Livingstone hade, alltså den här upptäckariven och kolonialismen och kanske någon sorts övermänniskoideal, att det betyder för oss idag?
Ja, alltså det är, självklart är det inte med samma blick som vi tittar på Afrika idag. Den är inte identisk, men jag skulle nog ändå säga att det finns en del element i det hela som vi bör fråga oss hur mycket som faktiskt lever kvar. Och det kan ju vara det här med att vi har en idé om att våran civilisation fortfarande är överlägsen. Vi kallar väl inte att vi så att säga, afrikanska stater skulle ha en barbarisk civilisation eller så som man sa för 150 tider. Utan istället så pratar vi i termer av utveckling. Och det är utvecklingsnivåer och vi har en mer utvecklad ekonomi, vi har en mer utvecklad institutionell struktur och staten är mer utvecklad och det är så vi klär det. Och samtidigt så betyder det att någon annan är efter och det är då liksom de här underutvecklade länderna. Så att det är klart att det finns en hierarki, det finns en typ av blick i våran blick på afrikanska länder och kanske även på afrikaner, om man säger så. Som förmodligen är någon slags eko från gamla tider.
Afrofobi är ju någonting som diskuteras allt oftare i Sverige idag. Jag misstänker att många av fröna till ett sånt tankesätt såddes där i Stanleys och Livingstones tidevarv.
Det kan man mycket väl tänka sig. Alltså vårt språk är liksom en typ av kollektiva minnen är det ju. Så att när vi använder språk som kanske bygger på gammalt språkbruk så självklart så färgar det också våra liksom, kanske tankar på hur vi ser på andra människor. Så att människor med afrikant ursprung kan ju kallas saker som kanske var naturligt att säga förr i tiden. Men som borde rangeras ut ur språket idag. Så att, jag ska inte säga att jag skulle vilja språkpolis, men det kan ju vara bra att vara liksom, uppmärksam på hur språk används och inte minst även vad vi kallar saker och ting i våra utställningar och på våra museum och så vidare. Hur vi berättar om föremål och hur vi berättar om saker som finns runt omkring oss.
Precis, som vi hörde från Etnografiska museet nyss här. Men vad gäller just övermänniskoidealen som ju präglade då den här imperialistiska och koloniala epoken i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så är det väl kanske just Rudyard Kiplings tanke om the white man's burden som är mest känd då, att den vita mannen hade någon sorts ansvar att civilisera resten av världen. Hur långt tycker du att det är mellan den tanken då och den moderna västvärldens relationer till Afrika idag med bistånd och global handel? Finns det någon white man's burden-tanke i bakgrunden där?
Det gör ju det. Det skulle jag nog vilja säga. Och det är jag ju långt ifrån den enda som påstår. Det finns ju gott om samtida statsvetare, historiker och andra som liksom just pratar om det utifrån den här, liksom, den här vinkeln att kanske har vi idag klätt på oss det ansvaret som på den tiden då såg som en civilisatorisk mission. Liksom. Så är det andra saker det handlar om idag. Och väldigt mycket under det handlar om att vi har vissa idéer om hur en demokratisk stat ska se ut till exempel. Vilket många gånger såklart hamnar i en slags konflikt med hur verkligheten ser ut i de här länderna. Och det är ju inte alltid som det är så enkelt att överföra en typ av statsskick eller för en del vissa värderingar på andra delar av världen. Vi har ju liksom våra egna spår att följa kanske. Så att det kan man nog säga. Det finns, jag ska inte kalla det övermänniskoattityd, men visst självklart finns det en utbredd idé om att just det västerländska demokratiformen liksom för ett statsskick är det överlägsna. Och det möts ju också av väldigt mycket kritik i låginkomstregioner. Som är under snabb utveckling, att det inte är självklart för dem att det är just den västerländska demokratin som man ska sträva efter. Men det är ju delvis en annan diskussion såklart om vart de här länderna är på väg och vem ska bestämma.
Ja, precis, det är ju en fråga om makt och pengar inte minst också. Du var inne på det tidigare att alltså de här höga och fina kanske man kan tycka än idag, tanken om civilisation och vad vet jag, frälsning som också fanns då under 1800-talet, att bakom dem så döldes ju inte sällan då krass ekonomisk vinning.
Jo.
Och det kanske är likadant idag.
Ja, men det var ju om man liksom backar tillbaks då apropå vad som är anledningen till att vi gör det här programmet idag, att vi pratar om det här idag för 150 år sedan. Vad man såg framför sig då, det var ju att den västerländska civilisationen skulle lysa upp, skulle tränga undan barbariet och skulle såklart bidra till en utveckling, en mänsklig utveckling liksom. Och det var ju, jag tror att de människorna som gjorde det här då var liksom, det var helt besjälade av detta. Man var helt övertygad om att man gjorde rätt sak. Men självklart fanns det samtidigt ekonomiska motiv. Det var ju som sagt, det var en period när man behövde expandera marknader. Man behövde liksom också få tillgång till naturresurser som fanns i andra delar av världen. Det var inte så att det här gjorde man bara för utav välvilja. Självklart inte.
Ja, det gick ju bra till exempel för både Stanley och Livingstone. De fick fina medaljer och Stanley blev adlad. Även svenska upptäcktsresanden tycks det ju ha gått bra för, och liksom att liksom ett liv i upptäckarandans tecken sen ledde till akademiska och kanske ekonomiska karriärer.
Ja, där har du ju roligt exempel apropå Etnografiska museet. Stora delar av samlingen där kommer ju också från en specifik upptäcktsresande, och det var ju Hans Hugold von Schwerin som reste till just Kongo. På eget bevåg så startade han sin egen expedition som han gör 1885-87. Alltså direkt efter att Berlinkonferensen har landat. Liksom. Så att han är ju där nere och upptäcker, reser runt i Kongo. Han reser längs portugisiska kusten och hittar olika gamla portugisiska lämningar. Får en portugisisk orden för det. Blir sedan konsul för Kongostaten när han kommer tillbaka till Sverige. Och blir också den första geografiprofessorn i Sverige. Mm. Så det här är ju liksom, det är en person bland många som bygger sina karriärer på det här liksom, att åka ner och upptäcka och bidra till civilisationstanken och sprida det västerländska idealen. Mm. Så att det kan man ju säga, den typen av karriärvägar finns väl kanske även idag. Och hur man liksom jobbar med att, jag kan inte säga upptäcka nya delar av världen, men alltså att befinna sig i den här civilisatoriska andan då, att bidra till en spridning av våra svenska, västerländska, europeiska eller vad det är andra ideal, så kan man självklart bygga en karriär kring även det. Mm.
De frågorna som vi diskuterar nu är frågor som har hamnat i rampljuset på senaste tiden. Forum för levande historia har just fått ett extra regeringsanslag på 1,7 miljoner för att satsa på utbildningsmaterial om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln. Och i boken En svindlande uppgift som kom ut tidigare i år så diskuterar historikerna Annika Berg, Urban Lundberg och Mattias Thedéen det svenska biståndets historia. Och de skriver bland annat om hur biståndet från början inte minst var ett sätt för rika västländer att förhindra en befolkningsexplosion i Afrika, inte minst eftersom man var rädd för att fattiga horder skulle översvämma jordklotet och konsumera jordens alla naturresurser. Att biståndspolitiken var en egoistisk investering helt enkelt. Vad tänker du, David Nilsson, om varför de här frågorna kommer upp just nu?
Ja, det är ju vi är ju en period nu där väldigt mycket händer i världen vad det gäller, ska vi säga, en geopolitisk liksom omformning utav världen. Den har ju pågått ett tag, men liksom väldigt stora förändringar i, ska vi säga, vem som får bestämma över den globala handeln, de globala resursmönstren och så vidare. Och inte minst också, vem har möjlighet att påverka och ha inflytande över låginkomstområden, alltså över Afrikas territorium till exempel. Alltså apropå de gamla kolonialistiska ambitionerna, så är det ju idag nya länder som kommer in. Jag menar, vi har ett enormt inflytande i Afrika då, från Kina till exempel. Så att det är ju en total omprogrammering som pågår utav liksom de globala maktförhållandena, och då tror jag att det är ganska naturligt att länder börjar se över sin roll på den här globala agendan och också letar efter ganska nya berättelser kring sin roll. Och då behöver man rannsaka sina gamla berättelser. Och den svenska berättelsen har varit den om ett litet, neutralt land som aldrig har varit inblandat eller varit besudlad av kolonialismens fula tryne. I alla fall inte sedan 1878 när vi liksom gjorde oss av med den sista besittningen. Så att jag tror att det är läge även för oss att fundera över, är det den här berättelsen som är den mest meningsfulla i det här läget? Jag tror nog att man ser att det finns andra berättelser som kanske skulle vara oss väl betjänta när vi vill fortsätta vara en spelare på den internationella arenan. Jag tror att det kommer upp nu för att det helt enkelt är läge att fundera lite över vad vi har för berättelser om vår roll i världen.
Det säger alltså David Nilsson, teknik- och vetenskapshistoriker vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tack för att du var med i Vetenskapsråden i historia.
Mm, tack så mycket.
Och med det är programmet slut för idag. Nästa vecka hör du om amerikansk och svensk vapenhistoria. Omdebatterade National Rifle Association fyller 150 år. Och i Sverige letar man nu efter bortglömda skjutbanor. Hör om det om en vecka.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.